Välkommen till Slaget efter 12. Det är fredagen den 29 mars 2019. Jag heter Stefan Winiger och vi har samlats här därför att det var den här dagen vi skulle säga goodbye till Storbritannien från Europeiska unionen. Det blir inte idag, det vet väl alla vid det här laget. Men exakt vad det blir, det vet ingen just nu. Vi ska reda ut det här tillsammans med vår Europakorrespondent Rickard Huso. Välkommen till Slaget.
Tack så mycket.
Dejat Ilikainen, direktör på Utrikespolitiska institutet. Välkommen du också.
Tack.
Och Julian Garner är här med oss. Författare, dramatiker och brittisk medborgare är du här hos oss idag. Välkommen.
Tack, tack.
Rickard Huso, får jag börja med dig. Det har nu varit så många bud här de senaste dagarna så jag vet inte om någon riktigt kan nu säga exakt vad som händer idag. Kan du berätta det för oss?
Ja, nu är blickarna riktade på det som händer i parlamentet i London lite senare idag. Nu ska alltså Theresa May försöka sig på att låta parlamentet rösta om utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien en tredje gång. Och det som nu kännetecknar den här omröstningen är att man endast röstar om utträdesavtalet, inte om den tillhörande politiska deklarationen. Det här var uppenbarligen ett sätt att kringgå parlamentets egna bestämmelser om att en exakt likadan motion inte kan föras fram två gånger i parlamentet. Och nu kan man då argumentera för att eftersom man endast röstar om utträdesavtalet så är det inte fråga om en likadan omröstning utan innehållet i den här omröstningen har ändrat. Den stora frågan givetvis ikväll är om May ska lyckas vinna över en majoritet av parlamentet. Det ser väldigt dåligt ut för tillfället även om det finns uppgifter om att det är fler som backar upp det här avtalet nu än senaste gången.
Mm. Men ändå för protokollet här, det är samma avtal som man har röstat nej till. Tidigare.
Det är samma avtal i grunden som man röstar om att det är egentligen en formfråga nu det är att man så att säga endast röstar om utträdesavtalet. Säkert också ett sätt att så att säga bereda väg för det här avtalet genom att lösgöra den här politiska deklarationen som då handlar om hur det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien ska se ut så försöker man kanske göra det också lättare för parlamentet att då så att säga stegvis godkänna först utträdesavtalet och sedan eventuellt vid en framtida tidpunkt också en politiska deklaration. Mm.
En teknisk lösning på det här problemet får man säga. Det här är alltså, det är två år nu idag sedan brittiska regeringen lämnade in ansökan om att lämna unionen enligt den här artikel 50 i Lissabonfördraget som ju EUs grundlag styr hur EU ska fungera. Det har alltså på två år inte gått att få ordning på det här idag. Vad kan man säga om det? Var det feltänkt, nu vänder jag mig till Dejat Ilikainen, var det feltänkt att ha två år och sen måste det finnas ett avtal? Hade det inte varit bättre att säga, ni får gå när vi är överens?
På sätt och vis så tycker jag att man kunde lite förutspå hur det skulle gå till när ett land håller på att förhandla om utredet. För att den här artikeln kom ju till, som du sa, som en del av Lissabonfördraget som ursprungligen förhandlades som en del av unionens framtidskonvent där jag tog del som medlem. Och då tyckte vi att det väckte väldigt mycket oro, den här artikeln 50, när det kom till dit. Man var oroad över det att man kunde kanske använda det som ett politiskt instrument, börja hota ett medlemsland med utträde. Och så skrev man in det där, den där tvåårsperioden för att man tänkte att en sån där förhandling kan bli mycket invecklad och svår. Så det måste finnas en tidsbegränsning helt enkelt för det. Mm. Det är ju precis det som vi har sett. Vi har sett hur den har blivit invecklad och svår den här processen. Och inte ens den här tvåårsperioden har räckt till. Om man hade gett helt en öppen tidsram så det kan hända att man just hade kommit igång med förhandlingarna nu. Så att jag tycker att det var helt berättigat att ha den här tvåårsperioden.
Mm. Men då står vi ju nu här då med ett oklart läge efter två år. Var det här nu helt hypotetiskt ett alternativ att säga två år får ni på er. Om det inte kommer fram till någonting, man kunde lika gärna säga att då får ni vara kvar som vanliga medlemmar. Var det någon gång uppe till diskussion då?
Nej, det var nu man tyckte att det var avgörande att om ett land lämnar in en ansökan så att man har en, att ett land har en den politiska viljan som måste tas på allvar. Här hade det som man kunde inte förutspå i framtidskonventet var det att hur inrikespolitiskt svårt svår en sådan situation skulle bli. Det här handlar ju om inrikespolitik i Storbritannien först och främst och inte om förhållandet mellan EU och Storbritannien.
Åtminstone i den brittiska så att säga, regeringen är ju överens med EU egentligen. Sen är brittiska regeringen inte överens med brittiska parlamentet. Så, det är väl så man måste säga.
Det är så.
Mindre delar av den brittiska regeringen är enig med EU.
Ja, inte ens hela.
Som en, nästan som inbördeskrig innanför kabinettet. Så att, ja.
Alltså, eller åtminstone, och så är det ju framförallt som det ser ut för oss som iakttar det här från Finland eller från andra delar av EU, att vi ser ett land som vill gå och sen är det väldigt oroligt där och sen står vi egentligen med armarna i kors och säger, vad gör ni egentligen? Du, Julian Garner, du har vänligt nog tagit på dig här rollen att komma förklara vad de här känslorna kommer ifrån och hur de låter. Jag har förstått att det inte alla gånger som du har, när du ens försöker förklara hur det ligger till att det tas väl emot utanför Storbritannien.
Nej, det stämmer. De allra flesta av oss som bor utom landets gränser, för exempel i Europa, vi är ganska många. Och så vi är någon relativt många här i Finland. Och att när vi börjar diskutera så är det till och med, så när vi känner varandra väldigt gott och tycker om varandra, att det är faktiskt svårt att föra en ordentlig diskussion. För att det blir motstånd mot motstånd hela tiden. Och jag har försökt som lyssna eller läsa över ett sånt större område från båda sidor. Alltså jag menar, själv om jag hade haft röst för referendum så vill jag sannsynligen ha stämt Remain, för att det var i min personliga intresse. Men det händer att min bästa kompis, eller som äldste kompis, han överraskade mig nog att vara för Brexit. Och han dog lika efter referendum, så jag hade jag kände en viss plikt att åtminstone hålla mig öppet till liksom båda sidorna. Och det visade sig vara väldigt, väldigt svårt, för att man pratar om två helt olika verklighetsomfattning.
Och att du har fått alltså negativ respons när du bara försöker någon fråga, vad tänker de som vill lämna EU? Hur resonerar de? Att du blir så här kritiserad för att bara du försöker förklara.
Ja, det händer, så det är lite min personlighet, att när folk liksom är så rasande om, eller så för exempel så emot Brexit, så jag har en liten tendens att liksom svinga på andra sidan, bara för diskussionens skull. Men när man kommer in, när man lyssnar till båda sidor neutralt, vilket jag har försökt göra, eller jag försöker göra nu, så man hör att det är vissa splittelser, vissa utveckling i brittiska samhällen som gör att den här jämnt splittelse i landet var mer eller mindre förutsägbar. Så och den, utan att börja en lång liksom lägga ut på alla som jag har hört prata om det här, men för exempel David Goodhart som pratar om somewhere so everywhere people och sånt, och det som har hänt med högre utbildningsutveckling i landet och massimmigration och så vidare. Så det börjar, jag börjar förstå det nu. Så det, men på det stora hela, vi som bor i utlandet, det som vi är kanske mest upptagna av, att vi fick ingen röst.
Ni fick inte rösta?
Vi fick inte röst, nej.
Nej.
Ja, jag tycker att som ur en forskarsynvinkel så finns det liksom två dimensioner i det här brittiska EU-motståndet, och de är oförenliga. Storbritannien har alltid varit ett tudelat samhälle om den här frågan, om om landet borde anpassa sig till den integrationsinriktningen som var dominerande. Man insåg ju
inom EU
att man insåg att unionen höll på att fördjupas och fördjupas i riktning av en politisk integration. Inte bara frihandels, öppna marknader och frihandel, utan att det skulle också inkludera en politisk dimension, gemensam utrikes- och säkerhetsförsvarspolitik, till och med unionens medborgarskap, också övernationella drag i beslutsfattandet. Och det var ju någonting som var mycket främmande för den brittiska kulturen. Man ville inte ha det. Mm. Så det var så här, i termer av politisk kultur och identitet så väckte det motstånd. Det här är inte vårt system. Det är inte liksom vårt, det är samarbetsarrangemang vi vill vara med. Men det var bara en del. Det räckte inte till en majoritet. Men då tyckte jag, när man följde med den här folkomröstningskampanjen, att där fanns också, man utnyttjade den här kritiska befolkningsandelen och la till en massa felaktiga löften på Brexit. Mm. Inom median till exempel, just man lovade det ena och det andra. Och sammanlagt så räckte det då i folkomröstningen till en kritisk majoritet. Men jag tycker att nu är det den här delen av befolkningen som inser att de här löftena som gavs, då de inte riktigt var sanningsenliga. Det var felaktiga delvis. Till exempel den här räkningen att man skulle vinna på Brexit. Nu ser man ju att företagen försvinner ur Storbritannien. Och det kanske inte alls var så att det blir pengar kvar av det här. Det ser ut att bli en räkning för Storbritannien. Så jag tror att det också leder till att det blir ett... det börjar ske... Folk, det finns de som börjar ångra sig, som tycker att de har blivit... Att löftena har varit felaktiga och hela bilden blir mycket mer splittrad.
Kan jag säga att jag är uenig i den analysen. För att den analysen som jag lyssnade på igår på Talking Politics, som är en podcast som ges ut av London Review of Books, som är... Där var det så att det som har hänt nu, att de som var emot för 2 år sedan är fortfarande emot. Men de som inte kunde välja för 2 år sedan har nu blivit tillräckligt gammal för att ha en röst och bli fråga i en meningsmattning. Och den gruppen är 2/3 för Remain. Men det också hörs, eller det också finns bevis på att ganska många som till och med röstat, eller ganska många, men åtminstone en del som röstat för Remain, är chockerad över hur Remain-kampanjen har liksom uppfört sig sen. Så, och det är det som är kritiskt nu. Vad som händer är... om plötsligt hela Brexit blir liksom kastad väck. Vad kommer det att hända? Mm. För att det var många, många människor som röstade för Brexit som aldrig hade röstat för. För att de var liksom utestängt sig själv från den politiska processen. Och nu, så man är liksom orolig för att det kan bli våldlig liksom reaktion på det här. Men jag tror att i det långa loppet, det som är ändå värre, är att folk säger att okej, vi ska inte delta längre i det politiska systemet.
Jag stöder mitt argument på det att mina forskarkollegor från Storbritannien hävdar att till exempel det finns en hel del små företagare i Storbritannien som ingalunda kunde tänka sig att Brexit betyder ett totalt utträde ur den gemensamma marknaden. Att det var kanske det att Theresa May nu valde att gå för den där mera liksom... den här mera strikta linjen och att Storbritannien ska utreda ur tullunionen lika väl som från den interna marknaden.
Ja,
Det betyder ju tullmurar. För.
Du kan säga att det som var problemet i den ursprungliga frågan i referenda, att den var så vagt om vad det skulle innebära. Du ser ofta kommentarer som "we didn't vote for a deal, we voted to get out." Och det är liksom folks känslor av att det här har vi häktat in i en sån stor nät som är till och med designat för att vi inte ska komma ut. Och jag tror att det är bevis på att liksom det är en del av den här artikel 50 som jag har förstått det. Så att, men jag vet inte vad som kommer att hända, Esther, och hur man liksom squares the circle. Jag har ingen aning om vad som kommer
att hända. Cirkeln och fyrkantigen. Richard Huso i Bryssel, du som befinner dig här i, vad ska jag säga, EUs högborg, eller om man nu ska uttrycka det på något sätt, alltså det är ju uppenbarligen att naturligtvis det har i Storbritannien sett ut och låtit och tänkt på ett annat sätt än utanför. Det är ju naturligtvis det vi betraktare. Vi har inte den här fingertoppskänslan som Julian har här på något sätt, att se de här nyanserna. Jag måste ju ändå fråga oss idag en gång till helt enkelt. Har EU på något sätt tänkt rätt när man så att säga valde en så pass strikt linje mot Storbritannien?
Ja, det är en bra fråga. Förstås att det också är en juridisk fråga i och med att vi så att säga har de här procedurerna för hur ett medlemsland ska lämnas. Så det har kanske inte heller funnits möjligheter att arrangera det här på ett annat sätt. Men om man tänker på den här bilden av så att säga Brexit och analysen av vad som har hänt här i bakgrunden, så tänker jag nog att det är viktigt, precis som Julian gör, att försöka se de här olika nyanserna som ligger i bakgrunden till det som har hänt. Om man ser på den här diskussionen kanske lite förenklat ur en sorts kontinental europeisk synvinkel, så är ju kanske den här mest allmänna tolkningen av vad som hänt att det handlar om en populistisk kampanj som har byggt på lögnaktiga påståenden, att man har fört en majoritet av befolkningen bakom ljuset och att man nu ser konsekvenserna av det här. Och till stor del så stämmer det här ju överens med vad vi har sett, att den här kampanjen på många sätt var oförberedd och att man överhuvudtaget inte hade en plan för hur man skulle gå vidare. Men precis som Julian konstaterar här, så tror jag också att det finns andra aspekter som har spelat in, det vill säga att Storbritannien är ett väldigt komplext samhälle och att man måste vara också lyhörd för de här nyanserna då man försöker analysera orsakerna till varför vi har hamnat i den här situationen.
Kan jag säga att jag hörde en diskussion igår som gick ut på det att fördelningen i Brexit är sociala konservativa mot sociala liberaler. Men det är inte liksom en vänster-höger fördelning. Så det är det som har gjort det så omöjligt i parlamentet nu, att hitta en sån fälles eller gemensamt förståelse av det här. Och det är faktiskt en sak som jag har tänkt på längre. För att på det stora hela så är det mina konservativa vänner som har varit för Brexit och mina radikala eller liberala vänner som har varit för att vi förblir i EU. Men den här med socialliberalismen mot politisk liberalismen, det är en helt nytt område för mig. Så det kommer att bli intressant att tänka på mitt hemland på det sättet. Men så att parlamentet och det systemet vi har i parlamentet som funkar bra på många sätt faktiskt. Det finns fördelar med first past the post system. Men den baserar sig på en vänster-höger diskussion och den här rör sig på helt andra områden.
Och det här är ju inte bara Storbritannien, utan det här är ju en diskussion som man för också i Finland och alla.
Det var det jag skulle säga.
Länder, den här.
Ja, men se på splittelsen i Frankrike, splittelsen i Italien, splittelsen till och med i Tyskland. Jag tycker inte om ordet populistiska, för att det är ett källsord oavsett hur man använder det. Så att, men du kan se att politiska rörelser som är emot eliten, det tror jag är på uppsving i Europa. Så det problem som vi har, som vi ser med Brexit, jag tror att det är bara början, och så det är liksom isbergstippen på problemet som EU måste bli tvungen att lösa i framtiden.
Mm. Om man ser på den här diskussionen ur en sorts Bryssel-synvinkel, så tror jag också att det handlar om att sätta Brexit i en så att säga bredare referensram, där den här diskussionen inte enbart handlar om det brittiska utträdet, utan det handlar om så att säga den våg av populism, eller vad man nu sen vill kalla det, som vi inte bara ser i Storbritannien utan som vi ser i alla europeiska länder i någon mån, och just lösningar hur man ska tackla det här. Så den här diskussionen också ur en Bryssel-synvinkel via Brexit, så diskuterar vi så att säga också ett större och mer komplext problem, om man säger så.
Hur mycket styr det hur vi, om jag vänder mig till dig Attilikan, hur mycket styr de tankegångarna hur vi nu bemöter Storbritannien i den här frågan?
Jag tycker att det delvis ligger på i bakgrunden att man har en ny polarisering, ny skiljelinje i det politiska fältet, och att det delvis ersätter vänster-höger-axeln. Och det är den där skiljelinjen mellan de som är för globalisering, internationalisering, Europa-integration, och de som är emot det. Och det är nationalism, men motståndet också kommer från vänsterkanten lika. Så i min analys är populism bara ett sätt att göra politik som kan ha med vänsterextremism och högerextremism att göra. Och det är just det där att man skapar en sådan konfrontation mellan eliten och folket och börjar tala, betrakta sig själv som en representant av befolkningen. Det är ju det som populismen betyder i många fall. Delvis, jag tycker det är ett europeiskt fenomen, det är ett globalt fenomen. Vi ser det i USA också. Man är trött på de politiska eliterna, man är trött på den där teknologiska politiken, och man vill ha politiken tillbaka till politiken, och man vill ha det vanliga folket tillbaka till politiken. Delvis är det ett europeiskt fenomen, men trots det så tycker jag att det finns också väldigt specifika särdrag i det Storbritanniens EU-politik, det tycker jag. Mm. Och jag tycker att integrationen innerst inne var ett projekt som kördes igång på kontinenten i Europa under efterkrigstiden, och det skulle vara ett svar på krigspolitiken. Det är rätt att Winston Churchill var med och förespråkade, men han sa ju att Storbritannien kanske inte borde höra till en sån union. Så han erkände redan 46 att det här håller på att bli ett projekt där som inte passar för Storbritannien. Den möjligheten fanns. Mm. Så Storbritannien som ett stort land och som ett ledarstat för Commonwealth, och som med ett specialförhållande så som det själv ser det med USA, hade svårigheter att anpassa sig. Så jag tycker att båda liksom förklaringarna måste tas i beaktande. Den här allmäneuropeiska, men också de här brittiska särdragen.
Jag är enig med det, men kan jag bara slå tillbaka lite på posten som blev gjort tidigare?
Ja,
och det är att det är den narrative, den historiens berättelse som säger att referendum var opportunister som förförte olyckliga människor med lögn. Jag tror att det som uppfattas i Storbritannien, att hela referendum var den ena lögn från den en på båda sidorna. Jag menar, om man tänker på vad som kom från regeringen och från Remain-sidan under referendum, var att okej, med en gång vi kommer ut så kommer ekonomin att kollapsa. Så kommer arbetsledigheten att stiga med 20% och så vidare och så vidare. Men faktum är att den brittiska ekonomin är i en ganska bra skick med tanken på vad situationen är. Vi har den lågaste arbetsledighet sedan 1972. Som jag har förstått det, och det är liksom ingen komplex förståelse, men jag har förstått det liksom att investeringen och växt i Storbritannien ligger en aning bättre än EU. Att Tysklands ekonomin är liksom under stress nu, och dessutom om det blir Brexit, man tänker på att det är ingen som ser på vad slags möjligheter finns. den idén, och Mark Carney som har varnat längre på katastrofala liksom ut som från Brexit. Till och med han säger nog liksom att faktiskt Brexit, det finns några möjligheter där också. Mm. Så poängen är att ingen vet vad som kommer att hända.
Och det går ju definitivt att leva utanför EU. Det gör ju större delen av världen. Så att jag menar, det är klart att man har tagit till.
Men också det är möjligt. Det är väldigt möjligt att stå efter att liksom allt det här vi har över, att Storbritannien och Europa kan ha en utmärkt förhållande. Det kommer de säkert att ha. Så det är ingen har intresse av att straffa den andra sidan. Jag tror det kan vara oroligheter ganska länge. Och jag är absolut inte säker att det är en bra idé med Brexit, men jag tror inte att världen kommer att gå samman.
Dilemmat, jag tänkte bara reagera här, att dilemmat här är ju det att vi egentligen inte kan se konsekvenserna fullt ut av Brexit innan Brexit är ett faktum, och det kan också vara en förklaringsmodell till varför opinionen till exempel inte har ändrats markant sedan omröstningen 2016, det vill säga att de som röstade för att lämna unionen fortfarande till stor del står fast vid sin åsikt, och de som röstade för att stanna fortfarande håller fast vid sin åsikt. Orsaken helt enkelt till det här är att vi fortfarande har ett sorts status quo. Visst, de här utdragna processerna har ställt till det säkert framförallt på brittiskt håll för företag och andra, men vi har ju inte fullt ut överhuvudtaget sett konsekvenserna av vad framförallt ett avtalslöst Brexit kommer att leda till. Säkert kommer Storbritannien att klara av det kommer ju inte att vara världens undergång, men visst kan det bli komplicerat också.
Mm. Det är väl som, alltså, ni som minns de här diskussionerna innan Finland gick med i EU också. Det är ju det regnar ju olika aspekter på vad som händer med plåtslagarna och vad som händer med sjuksköterskorna och miljöpolitiken och alkoholpolitiken och allting och transporterna och Sverigebåtarna. Och någonstans måste man ju sen som medborgare bestämma sig, och som politiker också förstås. Och lyfter man hela tiden bara alla orosmoment och väger ihop dem så som man har gjort i den här Brexit-diskussionen, då är det ju bara en stor oklarhet. Men jag tänkte om vi skulle bara koka ner det här lite grann, det som egentligen står i vägen. Det finns ju en fråga som blockerar mer än allt, och det är den här så kallade backstoppen. Som är alltså, Theresa May är beroende av stödet från det nordirländskt protestantiska partiet, DUP i parlamentet. Och de vill inte ha den här. Och backstoppen syftar alltså till att inte skapa en yttre EU-gräns mellan Nordirland och republiken Irland på ön Irland. Det är många Irland här, men ni förstår vad jag menar. Mm. Och eftersom, därför att då skulle gränsen mellan Storbritannien hamna redan i havet mellan Irland och Storbritannien. Och det vill säga en del av Storbritannien, alltså Nordirland, hamnar utanför, så att säga. Och det är det de inte kan smälta, så att säga. Så egentligen är det där, bara man, och ofta är det ju politiken som, när man löser den där viktiga frågan, då kan man sen leva med andra konsekvenser. Men det verkar ju där som problemet ligger.
Jo, för det som jag har förstått det i Irland, på The Island of Ireland, är att republikaner som bor i Nordirland, mer eller mindre en verklighet att de bor också i Irland, i den irska republiken, i sån praktisk sätt. Och det är mycket liksom ekonomiska mekanismen som är beroende på det. Och så klart att vi har den här våldsamma historien om Nordirland. Men det som är intressant att Nordirland som en helhet var en ganska stor majoritet för att remain. Så det här är DUP är en mindretals...
Men anyway, som ni säger där, alltså om ikväll så att säga just de här nordirländska protestanterna skulle...
Men de ska inte.
Men om de nu skulle säga så här, nu är det ändå viktigare, då skulle Theresa May klara det här. Men det är så att egentligen, om man vill hitta någon som står i vägen...
Nej,
så
men det ligger inte i DUPs liksom, verklighetsuppfattning. Ingen tror att det kommer att hända.
Jag tror också att det är mer än den där backstoppen. Det har nu fokuserat kring det ganska mycket. Ja. Men att jag tror att det är mer också principiellt och ha med hela det här avtalet att göra... Också det visar att det visar vilka de här skiljelinjerna i parlamentet nu är, att det är mer än det. Det är en viktig fråga, men att jag tror inte att det räcker, även om man hade kunnat liksom lösa det bättre. Det är ju en väldigt komplicerad fråga, att hur man garanterar att det specialarrangemang som finns i avtalet inte blir permanent. Mm. Att det inte binder på en längre sikt Storbritannien till EU. Och så, hur kan man garantera det och samtidigt garantera att det inte blir en gräns mellan de två Irland? Men jag tror att det inte är liksom hela sanningen. Men hur som helst, om det inte går igenom i parlamentet, så blir det en så kallad no deal Brexit. Mm. Och det är ju väldigt olyckligt för båda parterna, för att sen förlorar man de här övergångsperioderna. Mm. Då blir det liksom hopp i den nya tiden direkt utan mjuknande övergångsperioder. Mm. Så det är det värsta som man kan få.
Det är antagligen precis som Teija säger, att den här backstoppen, det vill säga nödlösningen för Irlands vidkommande, om inte den skulle stå i vägen för ett avtal, så skulle nog de hårda Brexit-förespråkarna i Tory-partiet ha hittat på något annat argument för att skjuta ner det här avtalet. Det vill säga motståndet mot EU är så starkt i vissa politiska kretsar att det är svårt att se ett hurdant avtal Theresa May skulle ha kunnat förhandla fram med EU som skulle ha kunnat godkännas. Men apropå ännu nödlösningen alldeles kort, det som ju egentligen är det paradoxala här är att vi har två unioner. Vi har Europeiska unionen och sen har vi unionen Förenade Kungariket, som på sätt och vis båda här värnar om sin interna sammanhållning. Och då, just när det kommer till Nordirland och gränsen där, så inser vi att någon del måste tumma på sin interna sammanhållning, det vill säga EU på sin inre marknad och sin öppenhet, eller då sen å andra sidan Förenade Kungariket Storbritannien då det gäller så att säga den interna sammanhållningen, och det här är ju väldigt knepigt. Det är ju här som skon har glömt hela tiden, och det är svårt att se hur man ska kunna lyckas lösa det här.
Det finns en teori att Theresa May faktiskt, att hennes taktik är att driva det helt till slutlinjen. Så att de på Brexit-sidan, som hard Brexiteers, när det står... Joseph Rees-Mogg har redan sagt liksom det, att han better half a loaf than no bread. Liksom, så han kommer att rösta för. Men det var sagt igår av en kommentar att det faktum att ingen tycker om Theresa Mays lösning är kanske det som talas bäst för det. För att om framtiden, om den går igenom, ingen kan peka fingern på andra sidan och säga att det var era fel, det här. Så när om det går igenom och så försvinner hon, och så får vi en ny gruppering som ska ta sig av den nästa runden med förhandlingar. Kanske det är liksom hennes åsikt, jag vet. Det finns en teori att det är. Det är det. Därför det kommer hon att spela det helt upp till sista minuten. Mm. Vi får se.
Och vem som till slut kan älska kompromissen, som man brukar säga i politiken. Här sätter vi stoppförslaget efter 12. Tack så mycket för att ni var med. Tack Julian Garner, Teija Tiilikainen och Rickard Huso för era kloka insikter där. Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i slaget efter 12. Tack och hej.